Sven Dahlstrand.
Sanna Lund.
Det var den formella presentationen, kan vi säga.
Just det.
Ja. Du, jag har tänkt på en sak.
Mm.
Jag är ganska dålig på att mingla. Att gå på så här tillställningar när man ska mingla med folk.
Ja, det vet jag inte om du är, men...
Jo, men det är jag. Jag tycker det är jättejobbigt att mingla. För jag vet aldrig riktigt vad jag ska prata om. Men då har du gett mig lite tips sådär. På vad man kan prata med en okänd person. Dels kanske man kan fråga personen, vad har du lärt dig det senaste? Eller vad brinner du för? Det är ju ganska bra frågor som kan ge ganska stora svar. Och liksom...
Förhoppningsvis kan man få personen att börja prata lite då.
Ja, precis. Och så behöver man inte själv prata jättemycket, utan man kan lyssna och lära sig någonting. Och vill man inte fråga så djupa frågor, då kan man ju fråga till exempel, vad har du, eller vad för bok läser du just nu?
Mm.
Berätta om den. Eller vilken är din bästa tv-serie eller din bästa film? Det är ändå, man tänker sig att de flesta läser en bok eller de flesta tittar på någon film eller så. Men jag har tänkt på, vad skulle hända om man ställer frågan, vad spelar du för spel just nu? Tror du alltid skulle få ett svar?
Nej, det tror jag inte. Alla spelar ju inte spel.
Nej, det är lite känslan jag har, så det är därför jag aldrig riktigt har frågat den, även fast jag kanske skulle vilja det.
Just det, du är rädd för att få ett nej och sen blir det bara tyst.
Ja, och då är man ju tillbaka till det där hemska minglet som bara är jätteawkward.
Mm.
Men det här avsnittet ska handla om, hur kan man göra så att man värvar nya spelare så att vi blir ännu fler som spelar, så att det inte ska bli pinsamt att fråga den där frågan på ett mingel. Ju fler vi spelar, desto roligare blir det.
Och desto lättare blir det att mingla.
Ja, precis. Innan vi pratar om det här då med att värva nya spelare och få fler att spela. Om vi bara går tillbaka till min sån här mingelgrej lite snabbt.
Mm.
Jag har ju den här föreställningen om att alla spelar inte, och därför vill jag inte ställa den här frågan med vad spelar du just nu. Tror du att den föreställningen stämmer? Har jag rätt i att jag inte...
Jag tror den stämmer mindre och mindre för varje år som går. För spelande är ju inte riktigt lika, vad ska man säga?
Inkluderande kanske, eller?
Nej, och inte riktigt lika liksom unikt för en viss klick av människor som det var förr i tiden, kanske. Hade ju en liten nördstampel i begynnelsen, men nu spelar ju fler och fler. Och jag har faktiskt googlat lite inför det här avsnittet och försökt hitta lite siffror på det här, och det finns ju faktiskt lite grann. Jag har inte hittat jättefärska, men i en rapport från 2012 så stod det att ungefär 62% av svenskarna spelar spel. Och då var det svenskar i 16 års ålder upp till 64 år, tror jag.
Okay.
Så det är ju lite en fingervisning, mer än hälften i alla fall av svenskarna spelar faktiskt spel.
Det var nog ändå en positivare siffra än vad jag kanske hade tänkt mig ändå.
Ja, den är inte becksvart så.
Nej.
en riktigt rolig grej var en liten färskare undersökning från förra året som visade att barn, både killar och tjejer, i åldern 9-12 år så är det 98% som spelar. Alltså nästan alla spelar spel på ett eller annat sätt.
Det är ändå rätt bra.
Det är lite coolt.
Det visar ju på en ljus framtid, om man ändå ska säga så.
Ja, sen så tror jag att den där siffran sjunker sen när ungarna blir äldre.
Ja.
Och framförallt då tyvärr bland tjejer. Killar är nog bättre på att liksom hålla i spelandet, medan tjejer tappar det lite då av olika anledningar.
Ja, det finns ju säkert jättemycket att grotta ner kring det. Varför det är så.
Ja, och om man vill göra det lite grann så kan man ju kolla på de här rapporterna som jag har kikat på. Jag slänger in ett par länkar där i våra show notes sen, så man kan läsa om man är sugen på det.
Ja, det tycker jag man ska göra. Men bara som en liten kommentar till det då, liksom det här med att unga spelar ganska mycket nu ändå. När vi var yngre så fanns ju inte det på samma sätt. Alltså spelande i skolan var ju till exempel, vi spelade det här spelet Keops pyramid, det var ett mattespel, och det kanske man fick spela ett par gånger i halvåret, och det var ju liksom jippi Och då var det ändå inte roligt. Men jag menar, idag så är ju till exempel Minecraft är ju ändå ett spel som finns med i undervisningen på många ställen, vad jag förstår.
Ja, det har jag läst flera artiklar om det här, när man använder det på olika sätt för att lära sig matte eller vad det nu kan vara. Mm. Man använder Minecraft som ett verktyg för att bygga grejer och förstå sig på problem och sådär. Och det är rätt coolt.
Ja, det gör ju då spelet, alltså spelandet, det introduceras tidigare och det finns mer tillgängligt. Och det är ju samma när vi var små. Det var ju inte alla som hade möjlighet att spela hemma. Man hade ju tur om man hade föräldrar som kanske köpte hem en NES till en, eller om man hade dator. Men det var ju inte alla ungar som hade den möjligheten. Nej. Utan då fick man gå över till en kompis kanske. Så det var ju mycket svårare då.
Ja, jag kan tänka mig, det här är kanske nästan en liten högtravande parallell att dra, men att man kan jämföra det lite grann med böcker och läsandet i sig i begynnelsen, så att säga. Mm. Så var det inte alla förunnat att kunna läsa, utan det har ju varit de rika och de bildade som har kunnat göra det. Om du har varit en präst eller varit infödd i någon adelfamilj, så har du kanske fått lära dig läsekonsten, så att säga, och har kunnat ta till dig böcker och de berättelserna som finns där. Och framförallt har det väl varit Bibeln kanske och andra så här religiösa grejer. Men har du varit en vanlig knegare, så att säga, så har du inte kunnat läsa. Du har varit liksom exkluderad från den grejen. Mm. Och lite samma parallell kan man ju se med spelande, fast kanske i en liten annan vinkel. Men att alla hade inte liksom spelkonsoler och sånt när det var nytt. Nej. I hemmet. Så att man hade liksom inte tillgång till det. Men nu, i alla fall i våran del av världen i Sverige, så har nog de allra flesta någon typ av pryl där man kan spela på.
Mm. Tänk på att smartphones idag har ju nästan alla.
Ja, väldigt, väldigt många i alla fall. Ja, om inte annars så har man tillgång till det.
Ja. Och nu tänker jag, det blir ju lite också i Sverige, det är svårt att se i världen i helhet, men om man ser till hur det är i Sverige idag.
Precis. Och det tänker jag gör att, precis som med böcker idag, att de flesta, eller de som går i svensk skola, ska ju lära sig att läsa. Mm. Och på samma sätt är det här, att när vi till och med ser att spelen kommer in i undervisningen, så kommer det kanske bli mer, att alla i alla fall kommer ha en relation till spelande. Sen kanske man ändå inte väljer att fortsätta spela på samma sätt som alla inte väljer att läsa böcker. Nej. Bara för att man kan läsa. Men att man kommer ha mer en relation till det än vad tidigare generationer har haft kanske, när man inte ens har provat på att spela alls.
För jag menar då, ändå då nu, om det finns, alla unga växer upp med spel och det blir mer naturligt, så finns det fortfarande en ganska stor grupp av människor som inte har spelat eller har någon relation, alltså kanske lite äldre och så. Men som faktiskt kanske skulle tycka om att spela, som bara behöver bli lite introducerade på rätt sätt. Men om vi ska ta en väldigt enkel fråga först. Finns det en typ av spel eller ett spel som skulle kunna vara bra för alla som är nybörjare?
Nej, nu går vi vidare.
Ja. Varför är det så? Varför? Alltså, man kan inte säga så att, ja, men börjar du spela Super Mario Bros så kommer du komma in i spel.
Nej, men återigen, om man tar parallellen till böckerna, att det finns inte en bok som kommer passa alla. Nej. Att liksom väcka läslust och intresse för det, utan man behöver nog se till personen i fråga, vad den är intresserad av och sådär, för att...
Ja, men det är så, alla är vi olika och kan olika saker och olika intressen, så därför så handlar det ju om, tror jag, om man ska värva en ny spelare, någon som ändå har lite nyfikenhet, för kanske måste det finnas ändå någon slags nyfikenhet och en liten vilja om man vill börja spela.
Ja, det måste
det är lite lättare då. Då tror jag man behöver gå ut väldigt mycket ur sig själv. Om man nu ska vara den här personen då som värvar en person. Man har en kompis som man vill introducera till spelens värld. Jag tror mycket om att man måste gå ut ur sig själv. Du får inte tänka på, vad gillar jag? Vilket är mitt bästa spel? Och hela den faderullen. Så man måste ju tänka väldigt mycket på personen som man ska värva.
Mm.
Vad gillar den personen? Hur är den personen i sitt sätt att vara? Intressen? Hela den grejen. Man måste ju gå ut från sig själv. Det tror jag är den första biten.
Det tror jag med. Det är väldigt lätt att hamna i den fällan att liksom prova det här spelet, för det är mitt absoluta favoritspel.
Ja, och så tänker man inte alls. Hur kommer det falla hos den här personen? Mm. Så till exempel då, gillar man att vad ska man säga, gillar man att spela fotboll eller titta mycket på fotboll, ja, då kanske man ska introducera den här personen för FIFA-spel, alltså fotbollsspel. Då ligger ju det nära till hands.
Eller racing-spel eller vad man
kan ha. Ja, precis. Gillar man att köra bil, racing-spel. Mm. Gillar man att titta på Poirot-mysterien på tvn eller läsa Agatha Christie-böcker, då kanske man ska spela Agatha Christie ABC Murders. Det är väl ett av de nyaste sådana här klurspelen. Så jag tror det handlar väldigt mycket om att titta på intressen hos personen i första hand. Det är superviktigt för att få någon intresserad. För då blir det inte det en tröskel.
Precis.
Tröskeln blir ju själva spelandet och kanske spelmekaniken.
Ja.
Men man är intresserad av temat och berättelsen.
Men sen tänker jag så här också att även om du kanske har en person som du väldigt gärna vill ska börja spela, men det verkar inte ens finnas något intresse. Så kan det ju hända att man kan lura in personen lite grann.
Evil knivel här nu.
Ja, nej, men jag tänker liksom att det finns ju lite grejer runt omkring som vi såg i en dokumentär som gick på SVT för ett tag sedan, du och jag.
Just det.
Som tyvärr inte går att se längre vad jag lyckas. Jag har försökt googla lite, men hittar ingenting. Heter den Bippop?
Blipplopp.
Blipplopp. Ja, just det, såklart.
Och så någon undertitel tror jag det var också på den.
Ja, och det var väl egentligen flera grejer som sändes
Ja, men just samtidigt. Den dokumentären heter bara Blipplopp.
Ja, det kanske, så kanske det var. Hur som helst så var ju det, handlade det om spelmusik då.
Just det.
Musiken i spel. Och det tänker jag att har man en person som är musikaliskt intresserad eller som lyssnar på musik överlag, tycker det är kul med musik, då kan ju det vara ett sätt att lura sina, men du, se den här dokumentären, den var bra. Den handlar om spelmusik. Mm. Och så kanske man kan väcka ett intresse där och få upp så här, jaha, spel, handlar det om musik också? För det gör det ju många gånger.
Ja, det är
ju
en jättestor del.
Det kan ju vara ashäftig musik i vissa typer av spel. Och både du och jag lyssnar ju på spelmusik faktiskt.
Nu lyssnar jag jättemycket på soundtracket till Ori and the Blind Forest.
Just det.
Ett plattformsspel som jag inte har spelat, men jag älskar musiken. Och musiken får ju mig att vilja veta mer om berättelsen.
Ja.
Och det kanske man kan få även någon som inte är så intresserad av spelande.
Jag tänker det med. Och det finns ju mängder med dokumentärer som handlar om spel ur olika perspektiv.
Mm.
Och att det kanske kan vara ett sätt att, så att säga, lura personen in i spelens värld.
Någon som kanske bara gillar att titta på dokumentärer, eller då någon som gillar själva temat då, som du säger där med musik, att man får den ingången, så att säga.
Ja, och sen så kan man också lura in lite grann med liksom brädspel, tänker jag. Eller jag tänker överlag att även om man inte spelar på en dator eller en konsol, så kan det ju ändå hända att man liksom spelar på ett analogt vis.
Monopol.
Vad säger du?
Monopol.
Ja, men
Fia med knuff.
Till exempel. Mm. Eller att man bara gör lite mer pusselspel. Man lägger en patiens. Eller man löser ett korsord.
Eller sudoku.
Precis. Och där kan man ju också liksom då lura över folk genom att börja spela digitalt, tänker jag.
Mm.
Men du har ju det här Wordfeud, till exempel.
Ja, det är som alfapet.
Som är lite som alfapet, ja. Det har ju några år på nacken nu.
Mm.
Men det vet du till exempel att din mormor och morfar spelar jättemycket.
Det är ju fantastiskt.
Det är ju,
de spelar ju alltså det, de har ju varsin iPad. Så de sitter ju och spelar det här flera gånger om dagen mot varandra.
Mm.
Och när min mormors iPad krånglar ibland, som den gör även morfars, men framförallt mormor, och hon har ju lite dålig koll på det där med hur ska man lösa det. Hon blir ju helt galen när inte den fungerar. Då förstörs ju hela dagen.
Ja, men det är ju himla kul.
Ja.
För att de har ju inte spelat så mycket innan. Men att, då kan man ändå introducera det. Och sen, nu har väl de kanske fastnat lite grann i det här spelet. Men man kan ju också kanske tänka sig att man kan gå vidare och hitta nya spel. Och sånt som kanske till och med inte har någon anknytning till analoga motsvarigheter.
Nej, precis. För att de har ändå lyckats gå från det analoga till digitala. Och tycker inte att det är något farligt längre.
Nej.
Innan kanske det verkade lite mystiskt och farligt, men nu så är ju det en del av vardagen, så steget vidare kanske inte blir jättejobbigt ändå.
Nej.
Första steget är taget liksom.
Precis. Och sen tänker jag mycket på det här. Nu är det ju det här, några år sedan, men när vi hade en Wii en gång i tiden, då spelade vi ganska många sådana här. Du vet, man kan spela tennis, vi gjorde någon sån här backhoppning och grejer.
Bowling,
ja. Och det spelade vi ju en hel del med, till exempel din familj och sådär. Och det kan också vara en bra väg in. Lite mer sällskapsspel och man fokus på att spela tillsammans. Helt enkelt.
Ja, det blir väldigt socialt, avdramatiserar det här. Även om det kanske blir en tävlingsgrej så är det att ja, alla är lite halvchaskiga på det. Man kan skratta och man kan ha kul och det blir inte så jobbigt.
Nej.
För det tror jag man måste göra. Det får inte kännas...
Ja, man har en slags prestationsångest.
Ja, för det kanske kan vara väldigt jobbigt för många människor ändå.
Mm.
Det måste kännas lite avdramatiserat då att det är på ens egna villkor, tror jag.
Precis.
Så... Men ja, det är bra, bra tips, tycker jag. Finns det, eller finns det? Jag vet att det finns. Jag tänker på att det finns ju även saker, dels finns det ju de man ska tänka på, men det finns ju också saker som man ska tänka på att man inte ska göra, alltså no-nos,
mm.
när man introducerar någon. Och bara en ganska enkel grej, det är ju att inte ge en person en pizzameny. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag tror
det värsta jag vet är att gå in på en pizzeria och se 50 olika pizzor och ska jag försöka välja en av de här pizzorna.
Precis.
Att ge en person ett tips på ett spel. Det här ska du spela. Jag har tittat ut och jag vet vad du är för typ av människa. Det här ska du spela. Mm. Inte ge den 10 att välja på.
Nej.
För att den har ju nog svårt ändå kanske, för den är inte insatt alls.
Mm. Ja, men jag håller med.
Ja.
Det är ett mycket bra tips.
Mm. Och det är ju tips för att även ge...
Pizzerior.
Ja, pizzerior. Ja, absolut. Nej, men att även ge människor som kanske redan spelar idag. Men när någon ber om ett tips så ska man ge ett tips. Inte det här. Du kan spela det här och det här och det här. För som människa, det här med val, det har vi ju hur mycket som helst idag.
Mm.
Och jag tror man hjälper många människor genom att inte ge så många val.
Precis.
Ja.
Men det är bra. En annan grej man ska tänka på, tycker jag, är att inte ge ett för svårt spel.
Mm.
Kanske, det beror väl lite på hur personen i fråga är. Men framförallt också att det inte ska vara för svårt rent spelmekaniskt, tänker jag då. Alltså att det ska vara för svår kontroll och så. Man tänker tillbaks till när vi spelade Super Mario och de här andra spelen som var, för att de var ju ganska svåra. Och det är inte det att det inte gör svåra spel idag. Men spel för vissa spel kunde till och med vara svåra för att de helt enkelt inte var bra.
Mm.
Är du med på hur jag tänker då? Att de kunde vara, det var helt enkelt inte så bra programmerat, så bra kontroll. Så att det blir svårt bara av den anledningen.
Mm.
Och det finns ingen anledning, tycker jag, att göra en person frustrerad på det viset. Nej. Utan försök att undvika de här spelen.
Man ska ju känna så att man lyckas ganska snart, tror jag. För att det ska bli roligt att fortsätta.
Precis. Så kontrollen ska inte vara för sladdrig helt enkelt. Utan ge någonting som är relativt lätt spelat. Så man kan mer fokusera sig på problemet som ska lösas. Eller berättelsen som man ska sätta sig in i.
Mm.
Och glömma bort att man liksom håller i en handkontroll eller vad det nu kan vara.
Jag menar, som barn så har man kanske lite mer tid och tålamod till att nöta saker. Precis som vi hade när vi var små och lärde oss mycket genom de här plattformspelen som främst var då. Men människor idag kanske inte riktigt har det tålamodet alltid och tiden. Så att, tröskeln även där får ju inte bli för svår eller för hög, tror jag.
Man kan ju alltid välja att spela svårare spel om man fattar det. Intresse för det, så att säga.
Så plattformsspel överlag kanske inte alltid är det bästa? Alltså
om man ska generalisera väldigt mycket. I så fall sådana där man får lite mer hjälp,
kanske peka-klicka-spel där man får ta sig lite tid och upptäcka.
Mm.
Ja, nu blir det här väldigt generellt, men jag tror ändå lite man ska tänka på så.
Ja, absolut. En annan grej som är bra att undvika, tror jag, det är att kräva massa att man, du vet, behöver köpa en konsol och handkontroller och grejer. Att försöka undvika det. För jag tänker att de allra flesta har ju kanske ändå en dator som står i ett hörn. Mm. Eller man har en surfplatta eller man har en smarttelefon. Och nu finns det ju faktiskt väldigt bra spel till de flesta plattformar.
Mm.
Så jag tänker jobba med det man har och leta upp ett spel till någon enhet som personen i fråga redan har i sin ägo.
Mm.
Det tror jag är ett bra tips.
Ja, men det är det jag tänker, för till exempel då, många har ju kanske, de flesta kanske har någon typ av smartphone till exempel. Men att det är väldigt svårt, till exempel då i App Store för iPhone och iPad, att hitta guldkornen, för det finns otroligt mycket skitspel.
Ja, nej, men det behöver man hjälp ifrån någon som...
Ja, där behöver ju du vara guiden för den här personen att komma över den här tröskeln återigen, så att säga. Och göra det enkelt att komma in i spelandet.
Precis.
Se träden för all skog, eller vad säger man?
Mm.
Men precis, jobba med det man har till hands. Inte säga, du går och köper ett PlayStation 4, sen kan jag introducera dig. Det går ju liksom, det kostar ju pengar och då tid och så kanske man aldrig kommer igång. Ja, bra no-nos där också.
Mm.
Nu är det ju så här, va? Vi har ju tagit fram två stycken personas.
Just det.
Alltså två fiktiva människor som vi har hittat på. Och så ska vi hjälpa dem nu att komma in och börja spela.
Himla kul.
Mm. Lite utifrån det vi har pratat om nu i avsnittet här. Får vi se om vi kan hjälpa dem.
Ja.
Mm.
Och jag tänkte att du kanske kan få börja och hjälpa min fiktiva person.
Okej.
Okay. Och jag vill ju bara säga nu, som det är när man brukar se på film och tv och sånt här, att det här är ju som sagt en påhittad filur, va?
Det är inte personen i filmen som har skrivit brevet.
Nej, ja, jag tänkte snarare på det här, vet att om det finns några anknytningar till en riktig levande person eller plats, så är det bara slumpen. Och det finns ingen annan förankring i en verklig person.
Mm.
Okej, är du med, Sanna?
Jag är med.
Esther. Hon närmar sig pensionen med utflugna barn och en man som släktforskar.
Mm.
Hon är lite klurig av sig. Och på nattduksbordet ligger det ofta en liten småmakaber detektivroman. På senare tid så använder hon sin iPad mer och mer. Inte bara till att surfa, men också för att läsa böcker och den lokala tidningen. På sommaren är det inte omöjligt att man hittar Esther sittandes i en stol utanför husbilen med ett korsord i knät.
Nu tycker jag Esther låter mysig.
Mm.
Det är lite som jag skulle kunna se mig själv.
Mm.
Kanske inte med husbil, men allt det andra kändes ändå. Mm. Ja, men du, jag ska hjälpa Esther.
Vad bra.
Ja. Då tänker jag så här. Esther, hon har ju sin iPad.
Mm.
Och då ska vi ta tillvara på den grejen. Hon gillar att klura. Hon gillar lite mysterier.
Mm.
Hon kanske inte är jättebra på engelska, tänker jag mig.
Alltså, vad grundar du det på?
Jag vet inte. Alltså, mer generationsgrejen där.
Jaha,
jag går loss här. Men jag tänker mig att hon kan nog kanske engelska. Men hon är kanske inte den vassaste. Så det får ju inte gå för snabbt.
Just det.
Tänker jag. Och då har jag det här spelet. Broken Sword, The Shadow of the Templars. Det är alltså ett ganska hyllat äventyrsspel från 96. Och numera finns det faktiskt som en iPad-version. Jag vet inte om det är så upphottat eller så, men, eller om de bara har gjort det för plattformen. Men det finns så att man kan spela det på iPad. Ja, det här är ju en hel spelserie, men det här är ju då det första spelet.
Mm.
Och då är det så att ett café i Paris har sprängts i luften. En man hittas död. Och George Stobart, en vanlig amerikansk så här helylle kille, ska tillsammans med journalisten Nico Collard börja nysta i det här mysteriet.
Mm.
Och då är ju det är ett spännande mysterie. Esther gillar ju lite det här. Lite makabra, det är någonting som händer. Nu ska vi lösa det här mysteriet. Men det är inte så stressigt, för det är ju ett peka-klicka-spel. Det är mycket gå runt och prata, vrida och vända på prylar och försöka klura ut vad är det som har hänt och komma fram i den här storyn. Och det är ganska storydrivet, så det blir ju lite som att läsa en bok.
Mm.
Det är ju på engelska, men det kanske inte är så svårt ändå, för att man har ju tiden på sig och det stressas ju inte fram dialoger, utan man kan ju ändå klicka dem fram i lagom takt, tänker jag mig. Så det tror jag skulle passa henne. Äventyr på iPaden.
Mycket bra.
Jag spelade det för länge sedan, så jag har inte jättefärskt i minnet, men jag minns att jag tyckte om det. Min bror älskar den här spelserien, vet jag, så han kan gå i god för att det är bra, och det får ju ofta bra betyg, så att en bra spelserie. Sen har jag ett till, och det är The Room-spelen. Det är tre stycken pusselspel till iPad och iPhone som jag tror Esther skulle älska. Mm. För det här är verkligen klureri.
Det är verkligen fokus på pussellösandet, va?
Det finns en liten story, men den är inte jättemarkant. Man får den tillgodosedd genom att läsa lite lappar och sånt. Men som sagt, man behöver egentligen inte bry sig om den om man inte tycker det är spännande.
Just det.
Och första spelet, man kommer in i ett rum. The Room heter ju spelet. Och där finns en låda, eller ja, en liten mackapär som en låda. Och den ska du egentligen försöka klura ut hur du öppnar genom en rad olika pussel.
Just det.
Så det, man får undersöka makapärer, man får klura, hitta nycklar, dra i grejer. Alltså det är mycket att undersöka det här lilla utrymmet som man befinner sig i.
Just det.
Och jag plöjde verkligen de här tre spelen själv. Och vet att det är bra spel och det här skulle passa Esther. Hon kommer bli... Du vet, hon kommer inte kunna släppa ifrån sig det här. Hennes man som släktforskare kommer bara, kom Esther, vi ska gå och lägga oss nu. Nej, jag måste spela The Room. Alltså, ja.
Ja, kul.
Lite varning nästan när man kan bli beroende.
Ja, just det.
Mm. Men de här två spelen, Broken Sword-spelet och Room-spelen, tror jag, skulle passa Esther jättebra.
Mycket bra tips.
Mycket bra, tror du det? Ja. Då har jag en person då, som du ska försöka hjälpa utifrån hur den här personen är. Han heter Einar, han är 25 år och han bor med sin speltokiga flickvän Lisa. Och själv spelade ju Einar en del när han var liten, typ så här Super Mario med polarna. Men nu så blir det mest film och tv-serier, för det är ganska enkelt att ta till sig. Det är bara att digga ner sig i soffan och man behöver inte göra så där jättemycket. Einar är kanske lite lat. När han tittar då så är det till exempel Star Wars, Indiana Jones, Arkiv X. Det är några av favoriterna. Men nu är det så att Lisa har satt ner foten. För hon har fått se hela Arkiv X 3 gånger tillsammans med Einar. Och nu är det faktiskt dags att han bjuder till lite. Och faktiskt spelar lite med henne. För hon tror nämligen att det kan bo en liten gamer i Einar. Fast han är ju lite lat. Så hon behöver bara kicka igång honom med rätt typ av spel.
Mm.
Mm.
Men det ska vi nog kunna hjälpa honom. Jag tänker ju det. Att liksom, han har det här ändå film, tv-serieintresset.
Mm.
Så att man kanske kan spinna loss lite grann på det. Och ett spel som du och jag faktiskt spelade ihop heter ju Beyond Two Souls. Kommer du ihåg det?
Mm.
Och det är lite häftigt för att där är det ju med 2 stycken karaktärer som Einar kanske känner igen. Eller 2 stycken skådespelare. Ellen Page och Willem Dafoe.
Mm.
Som ju man har gjort med sån motion capture-teknik så har man ju fått med dem in i spelet.
Mm, så lite kändisar.
Precis, man kanske kan locka lite med dem, tänker jag. Mm. Och spelet i sig är ju lite science fiction. Man följer ju en tjej, huvudkaraktären, som har lite så här telepatisk förmåga. Som hon... Vad ska man säga? Utan att avslöja för mycket så ska hon ju liksom lära sig att leva med den här förmågan och hantera den. Och få ju följa henne under sin uppväxt, kan man säga. Och då är det så här att det ska man spela det här spelet genom att bara turas om och spela. Kasta kontrollen till varandra, så att säga.
Mm.
Men det finns faktiskt ett soffläge, flerspelarläge, där man kan sitta 2 stycken i samma soffa och spela. Då spelar man... Den här lilla spöklika följeslagaren som tjejen i spelet har. Det är knappt så jag kommer ihåg det. Men hon hade ju den här telepatiska förmågan.
Det är lite, som en kraft.
Ja, hon kunde prata med ett väsen, en kraft. Ja. Och då kan spelare 2 styra den här kraften, helt enkelt. Och man har kanske inte riktigt lika samma möjligheter med den här kraften. Man kan inte göra så där jättemycket. Mm. Men man kan hänga med, man kan styra. Och jag tänker att det kanske är en lagom början om man är en ovan spelare att spela den här andra karaktären.
Det är lite så att Einar får inte bara behöver dega i soffan och titta på, utan han får interagera lite och börja.
Precis, utan att det kanske blir en jättestor utmaning, om man säger. Så det är första tipset.
Mm, bra tips.
Andra tipset. Uncharted 2.
Ja, det kunde jag ju tro.
Det är ju en av mina favoritserier. Och det är lite konstigt att jag säger nummer 2, men det är helt enkelt för att det spelet är bäst, tycker jag.
Ja, varför inte börja med det bästa?
Precis. Det är också lite enklare kontroll.
Mm.
Första spelet är lite svårt på grund av kontrollen, kan jag tycka. I 2:an får man lite mer hjälp med sikte och sånt där, om man vill. Det går att stänga av och sådär.
För det är ju ett action...
Det är ju ett actionspel. Och det är typiskt, du vet, matinee-äventyr. Så jag tänker där Indiana Jones, den nämnde du ju.
Mm.
Det är verkligen Indiana Jones fast i spelform. Du ska leta skatt och det finns lite bovar och banditer som du ska ha ihjäl.
Mm.
Och lite så här enklare pussel och lite klättra och så.
Och lite humor, lite glimten i ögat.
Ja, sådär. Som sagt, Indiana Jones, fast i spelform, det är, det är en väldigt bra beskrivning, tycker jag.
Och där kan de ju då langa kontrollen.
Det är ju tyvärr så, eller vad man ska säga. Det är ju ett enspelare. Eller det finns faktiskt, i tvåan finns det nog ett multiplayer-läge också som man kan spela över nätet. Men framförallt är det ju ett person för en, eller spel för en person.
Mm.
Och då får man ju helt enkelt turas om och styra, tänker jag.
Men nu sa du ju tvåan. Men det gör ingenting att spela tvåan innan ettan.
Nej, jag tycker faktiskt inte det gör det. Mm. Det är så att har du en PlayStation 4, eller om Einar har en PlayStation 4.
Ja, det har de.
Då kan man ju köpa alla tre spelen som har släppts hittills i ett paket. Och då tänker jag ändå att man kanske ändå ska börja med tvåan för att få den liksom bästa upplevelsen. Så gjorde jag faktiskt själv. Och så spelade jag första spelet efteråt, om man säger då. Och jag tyckte det gick alldeles utmärkt bra att göra på det sättet. Men för att få en liten vassare upplevelse helt enkelt, så börjar jag med tvåan.
Jag tänker om att han spelade lite när han var yngre också, så kanske liksom han får igång det med fingerfärdigheten. Det sitter lite i bakhuvudet, men det behöver värmas upp, tänker jag.
Precis.
Han är inte helt chaskig på det, så att säga. Inte newbie på det sättet, men det var länge sedan, som sagt. Han behöver... Han behöver stretcha lite.
Men två bra tips till Einar där, helt enkelt.
Ja, det var bra. Jag tyckte vi applicerade det här rätt bra, måste jag ändå säga.
Ja, jag hoppas det. Det blir kul att höra vad de säger sen när de har, när de har testat det.
Einar och Ester, det var två på E där.
Mm.
Ja, kul. Det är faktiskt så att ännu ett spel Kosmos är till ända. Det är lite tråkigt i och för sig, men...
Det är ju tråkigt, men det var ju kul så länge det vara.
Ja, och spelkosmos.se, det är sajten som samlar det vi har snackat om. Lite länkar och även de här forskningarna som du pratade om.
Sen så finns vi ju faktiskt på Instagram.
Ja, det är lite så här bakom kulisserna, lite man ser vad vi spelar just nu.
Så finns vi på Facebook.
Facebook, där kan man ju prata med oss ganska bra. Om man kanske vill säga någonting, ge lite feedback, fråga en fråga eller bara säga hej.
Man kan också mejla.
Ja.
På hej@spelkosmos.se.
Ja, skitbra. Vi älskar ju att få mejl. Och tills vi hörs nästa gång så kanske du faktiskt har värvat en ny spelare. Eller två. Det hoppas vi ju.
Det hade varit väldigt roligt.
Ja. Stort lycka till med det. Ha det riktigt gott. Hej då.
Hej då.